Vattenskadan kostade Kerstin 140 000 efter kommunens misstag.
Och då litar ju jag på vad som sägs. Och det var ju det dummaste man kan tänka sig naturligtvis.
Vem ska betala när bostadsanpassningen går fel? Så hittar du billiga tågbiljetter i sista stund. Vi pratar tågresor både inom Sverige och i Europa. Och exfrun vägrar hämta sina saker efter skilsmässan. Vad ska jag göra? Vi svarar på lyssnarfrågor om infekterade separationer och känsliga äktenskapsförord sist i programmet. Det här är Plånboken och jag heter Linda Aktén. För den som är med om en olycka, har en funktionsnedsättning eller blivit äldre men vill kunna bo kvar hemma kan det bli nödvändigt att tillgänglighetsanpassa huset eller lägenheten, att göra en så kallad bostadsanpassning. Men trots att det är kommunen som står för kostnaden så har man som privatperson hela det ekonomiska ansvaret om något går fel. Det upptäckte Kerstin i Uppsala.
Kerstin har precis rullat ur bilen. Efter en olycka för 9 år sedan är hon rullstolsburen. Nu är hon på väg bort mot villan där hon bor.
Då bor jag i ett sånt där 70-talshus. Och i 70-talshuset var det ingen byggnorm på att dörrarna skulle vara breda. För att såna här krymplingar som mig, då, de skulle ju bo på institution förmodligen på 70-talet. Så då skulle man få av kommunen en anpassning, eller anpassas så att man kommer in på toaletten och på badrummet.
Efter olyckan ligger Kerstin på sjukhus. Hon är omtumlad, chockad efter beskedet om att hon inte kommer att kunna gå. För att ta sig fram i det gamla huset, klara vardagssysslor och komma in med rullstolen i sitt badrum behöver Kerstin nu bostadsanpassning. Vilket personer med funktionsnedsättning kan ansöka om hos kommunen. Under tiden Kerstin ligger kvar på sjukhuset har hon därför besök av kommunens handläggare. Hon får då frågan om hon känner någon hantverkare som kan göra om badrummet i villan.
Men det hade man ju inte så där rakt på en gång. Så då lämnar jag ansvaret till dem.
Kommunen erbjuder nu Kerstin att skriva under en fullmakt där hon överlåter åt kommunen att anlita en hantverkare åt henne. Vilket Kerstin också gör.
När du skriver på själva fullmakten, pratar ni om då vad det innebär?
Nej, det gör man inte vad man innebär så eller. Utan det var ju bara just det här att det var lättsamt. Det var ju en enkel match för mig att bara be att kommunen kunde fixa det här då. Man gick inte igenom regler vad en fullmakt innebar eller.
Vad fullmakten innebär förstår inte Kerstin när hon ligger där i sjukhussängen. Och det här är något som kommer att ställa till det för henne framöver. Hon blir kvar på sjukhuset i ytterligare några veckor. Under tiden arbetar hantverkarna som kommunen anlitat med att anpassa huset. De tar bland annat bort en kommod i ett badrum för att Kerstin ska kunna rulla in med stolen och få in benen under handfatet.
Det var ju okej då, det här handfatet, och det var ju inga problem i början där.
Kerstin flyttar hem. Hon vänjer sig vid livet i rullstol och känner sig nöjd med sitt anpassade badrum. Men efter några år upptäcker hon skador i golvet.
Det var ju efter 6 år då ungefär som det såg ut när det var något mystiskt. Det var några klinker där på golvet som började spricka. Precis runt handfatet.
Här är den.
Ja, precis. Det var en kommod. Så ryckte de bort den. Och så satte de ner ett rör rakt ner i golvet där då. Och så var det lite snett nedsatt så att det sipprar ju från början där. Det blir större och större så sprickorna var ju halva golvet här på slutet.
Enligt konsumentköplagen har man rätt att reklamera en badrumsrenovering i 10 år. Och efter att hon har fått vattenskadan bekräftad vänder hon sig till kommunen. Hon som har skrivit på en fullmakt tar för givet att felet är deras sak att hantera.
Och de sa, ja, de har ju ingenting med det här att göra, säger de.
Kerstin får nu veta att fullmakten hon har skrivit under gäller kommunens rätt att anlita en hantverkare. Men att det är hon som har det juridiska ansvaret gentemot firman. Och nu, när det har uppstått en vattenskada, är det hennes, inte kommunens sak, att reda ut.
När man inte är van vid såna här saker med fullmakter och allting sånt där, så om man är godtrogen så tänker man inte på sånt här faktiskt. Det skulle ske så snabbt också då när jag skulle flytta hem ifrån sjukhuset och så, för att jag skulle kunna överhuvudtaget ta mig hem.
När förstår du då vad det är du har skrivit under?
Ja, det har ju blivit liksom det senaste året, då förstår jag. Absolut. Det där har ju jag håller på ältat nu.
Kerstin kontaktar återigen kommunen. Hon behöver kontaktuppgifter till företaget som utfört badrumsrenoveringen för att kunna reklamera jobbet. Men nu får hon ett oväntat besked.
Ja, de säger att de har gått i konkurs.
Kerstin bläddrar bland korrespondensen med kommunen.
Här ska vi se. Ansvaret för att arbetet är rätt och fackmannafaset utfört vilar ju på entreprenören. Men dessvärre så har den aktuella entreprenören gått i konkurs. Och att det finns alltså ingen motpart att driva en process emot.
Vad gör du själv för att ta reda på om det här företaget har gått i konkurs?
Nej, men det gjorde ju inte jag, för jag vaggas ju in i det här att de hade gått i konkurs. Och då litar ju jag på vad som sägs. Och det var ju det dummaste man kan tänka sig naturligtvis.
I januari i år biter Kerstin i det sura äpplet.
Till slut så måste jag ju köpa det då. Jag måste ju åtgärda en vattenskada, för den blir större och större. Det var ju som en myr, har jag på sig på slutet. Det var som en gungfly. Det hade ju spritt sig ännu längre ut ifrån handfatet.
Hon anlitar en ny entreprenör för att åtgärda vattenskadan, eftersom hon tror att det förra företaget gått i konkurs. Det kostar henne 144 000 kronor. Strax därpå har hon besök av en journalist från Uppsala Nya Tidning som skriver om saken. Och nu får Kerstin veta att företaget som handikappanpassade hennes badrum inte alls har gått i konkurs. De har bara bytt namn. Firman som utförde den felaktiga renoveringen finns alltså kvar. Men när Kerstin kontaktar dem får hon veta att det är för sent.
Och de säger att ja, det var ju synd att det blev så. Och men vi har ju inte fått någon anmälan om det här, så att det här är ju ingenting som vi kan betala ut nu. För det är ju redan åtgärdat. Du förstår vilken soppa, men det är som det är, nu är det gjort.
Kerstin är övertygad om att om kommunen inte hade sagt att företaget gått i konkurs, så hade den här historien fått ett annat slut. Då hade hon kontaktat bolaget och reklamerat badrummet och sett till att de stod för kostnaden. Nu har hon själv betalat 144 000 kronor för företagets slarv. Och hon är besviken på kommunen som kom med felaktiga uppgifter.
Jag tycker att det är märkligt, tycker jag, att de inte kände till det. För de sitter ju på den enheten med anpassningar och så. Så att de måste ju ha reda på alla de entreprenörer de anlitar och så, tycker man ju då. Det är lite konstigt ändå, tycker jag ändå, att jag fått rätt uppgifter. Det är väl så.
Det sa Kerstin och reporter var Anna Berg. Välkommen till Plånboken, Helena Kås.
Tack för det.
Du är jurist på Lexius Juridik och har lång erfarenhet av offentlig juridisk verksamhet. Helena, hur kan det bli så att Kerstin måste betala över 140 000 för vattenskadan när det är kommunen som både beställt och betalat för den här bostadsanpassningen?
Rent krasst juridiskt så kan man ju säga att Kerstin har ju skrivit på den här fullmakten. Och då har hon ju också det juridiska och ekonomiska ansvaret för den här tjänsten. Sen i det här reportaget så hör man ju ett antal tveksamheter och frågetecken som man skulle vilja nysta mer i. Framförallt så reagerar jag på det här förfarandet när man kommer till sjukhuset med fullmakten. Och sen också den här informationen om att företaget skulle ha gått i konkurs.
Mm. Vi ska återkomma till det. Hur vanligt är det att det går till på det här sättet då? Alltså att man som privatperson får skriva en fullmakt till kommunen?
Det är inte ovanligt vid bostadsanpassning att kommunen erbjuder hjälp i olika former. Och det här är ett sätt att lägga upp det på. Att man hjälper till med att hitta en hantverkare som man sen då kan anlita.
Vet folk generellt sett vad det innebär att skriva en fullmakt?
Nej. Erfarenhetsmässigt skulle jag säga att det råder stor okunskap om det.
Vad är det man har missat?
Så man litar på den man ger fullmakten. Det är väl det som är, och det är ju hela syftet med en fullmakt egentligen. Och det man missar är just att förstå vad det är man ger personen rätt att göra egentligen.
Och vad är det man ger personen rätt att göra?
Rent generellt så ger man ju då rätt att agera i ett visst sammanhang eller att göra någonting åt den, kan man säga.
Mm. Vi har ju sökt Uppsala kommun också. De avstår från att medverka i programmet. De skriver till oss att de inte kan kommentera enskilda ärenden och att man har bemött kritiken tidigare. Till Uppsala Nya Tidning har kommunen sagt att det är privatpersonen som får sköta kontakten med entreprenören och reklamera. Vi har inget ansvar mer än att vi hjälper dem att göra själva beställningen och betala, vilket framgår av fullmakten. Slutcitat. Helena, i det här fallet så säger Kerstin att hon inte har förstått fullmakten. Hon låg på sjukhus, hon var omtumlad när hon skrev på. Har det någon betydelse?
Ja, absolut. Det är ju den som får fullmakten, eller den som har initierat det här, som ska försäkra sig om att den som skriver på också förstår innebörden och konsekvenserna av det.
Så vilket ansvar har kommunen där? Har de gjort det, tycker du?
Det låter inte så. Där skulle man vilja fråga kommunen och också få reda på, fick Kerstin överhuvudtaget en kopia av den här fullmakten? Förklarades innehållet? Det låter ju inte så på hennes berättelse utifrån hur hon uttrycker sig.
Men kan brist på information göra att fullmakten blir ogiltig?
Ja, i vissa fall kan det.
Det finns ju flera olika typer av fullmakter. Kan vi kort bara reda ut, vad är det här för slags dokument?
Ja, som jag var inne på, alltså en fullmakt ger ju någon rätt att agera i ditt namn. Och det, man brukar prata om både något som kallas för behörighet och något som kallas för befogenhet. Och behörigheten är ju att man får göra någonting i någon annans namn. Medan befogenheten mer handlar om vad man får göra. Och det kan man ju begränsa då till olika. Kerstin hade till exempel kunnat säga att hon bara ville ha en viss typ av entreprenör som gör det här och så vidare. Då är det mer en befogenhet än att kommunen faktiskt får anlita en entreprenör i hennes namn.
Och en fullmakt kan se ut hur som helst egentligen?
Ja, den behöver faktiskt inte ens vara skriftlig och den behöver inte vara bevittnad heller.
Så vad är det man ska hålla koll på då? Om man är i färd att skriva på en fullmakt, vad är det man ska vara vaksam på?
Jag skulle säga att en första varningsklocka är egentligen när någon kommer till dig och säger att du behöver en fullmakt. Då bör ju den första frågan varför då? Vara varför då?
Vilket sammanhang skulle det kunna vara i?
Om man tänker sig, till exempel i Kerstins fall, kommunen kommer dit och säger att du behöver skriva på en fullmakt. Hennes första fråga är varför? Och då kan det ju vara att ja, men vi hjälper dig med bostadsanpassningen. Och då är nästa fråga, okej, vad innebär det här för mig? För då får ju personen förklara vad de har tänkt göra, vad de har för avsikter. Och det är jätteviktigt att man vet innan man ens tänker på att skriva på en fullmakt.
Men du möter ju folk ibland som har varit med om att skriva på fullmakter där det inte har gått väl. Kan du berätta om något sånt exempel?
Ja, jag höll på att få en hjärtinfarkt när en anhörig till mig ringde glatt och sa att hon hade skrivit på en fullmakt till en person som skulle hjälpa henne att få ut ett arv. Men hon visste inte exakt vad det var hon hade skrivit på. Hon hade inte fått någon kopia av fullmakten. Så då blev det ju bråttom att åka hem och få en egen fullmakt och försöka nysta i vad det här handlade om. Tack och lov så lyckades vi reda ut det och återkalla fullmakten innan det hände något allvarligt. Men ger man någon en fullmakt, och i värsta fall då en generalfullmakt, då vet man ju inte alls vad personen kan ställa till.
För man kan alltså återkalla en fullmakt som man har skrivit på?
Ja, det kan man göra.
Och vad ska man tänka på då?
Helst så ska man göra det skriftligt, och det man ska göra då om det här har hänt, det är att då får man försöka förstå vad den här personen har tänkt göra med fullmakten och sen kontakta då dem, om det är en bank till exempel eller om det är någon annan myndighet eller aktör som man vet, och säger att den här fullmakten är återkallad, accepterar ingenting från den här personen.
Om vi går tillbaka till Kerstin nu, hon fick ju veta från kommunen att byggföretaget hade gått i konkurs. Och det visade sig vara felaktigt, men då hade hon redan betalt 144 000 ur egen ficka. Vad har kommunen för ansvar i och med att de har lämnat fel information?
Där kan det finnas ett ganska stort ansvar, och som vi jurister tycker om att säga att det beror lite på. Alltså det mest solklara är ju om det hade varit myndighetsutövning. För lämnar man felaktig information i myndighetsutövning, då finns det anledning att titta på ett skadeståndsansvar.
Hon har ju fått den här informationen från en myndighetsperson.
Precis, så att där får man ju titta på om det rent faktiskt är att anse som myndighetsutövning och kika på. Men också så frågar man sig, vad baserade kommunen den här informationen på? Hade de ens efterforskat om företaget var i konkurs? Det låter ju väldigt vårdslöst att lämna en sån uppgift utan att ha fakta kollat den innan.
Till Uppsala Nya Tidning så säger Uppsala kommun att det här är beklagligt. Vad säger du, Helena? Finns det något Kerstin kan göra i det här läget? Eller ska hon acceptera ursäkten?
Det är ju upp till henne, höll jag på att säga. Men jag skulle nog i vart fall faktiskt antingen själv skriva till kommunen och försöka nysta mer i det här och förstå vad det är som har hänt egentligen. För det låter som att det finns en hel del tveksamheter i kommunens agerande som behöver redas ut. Och antingen kan hon ju som sagt göra det själv, eller om hon vill ta hjälp av en jurist att titta på det här.
Spelar det någon roll då att det har gått lång tid?
Det kan göra det, men just i den här situationen när man tänker sig en enskild som har haft anledning att lita på en kommun, så är det förmildrande. Och för det man frågar sig, varför har du inte gjort det här tidigare? Men hon har ju baserat sitt agerande på information från kommunen. Och det är också, hon kontaktade kommunen för att få uppgifter, och istället för att få uppgifter som kunde göra en regelrätt reklamation, så får hon felaktig information.
Men om hon skulle gå vidare med det här juridiskt, då kan ju det också innebära en ytterligare kostnad för henne.
Ja, det är ju den risken man löper naturligtvis. Och då har hon ju också, och det är också en sak som jag inte riktigt förstod i det här inlägget, var ju om hon har pratat med sitt försäkringsbolag eller inte. För både den här skadan skulle man vilja prata med försäkringsbolaget och se om det finns någon anledning att få ersättning för det. Men går man vidare rättsligt sen, så finns ju det i de flesta hemförsäkringar något som kallas för rättsskydd.
Mm. Bra. Tack så mycket, Helena Kås, jurist på Lexius Juridik, för att du kom till Plånboken.
Tack själv.
Nu ska det handla om resor på räls. Hur gör man för att lyckas med tågsemestern i sommar? Och går det att hitta prisvärda biljetter? Det ska vi prata om med några riktiga tågluffarexperter. Anna W. Torbjörnsson, du är med från en studio i Malmö. Välkommen.
Tackar, härligt.
Författare, tågentusiast.
Ja, verkligen. Och reseentusiast och reseskribent sedan länge.
Alltihop på samma gång.
Ja.
Vad skulle du säga är viktigast att tänka på för den som vill ge sig ut i Europa med tåg?
Ja, alltså jag tänker att den som ska ge sig ut nu, här i juni månad eller nu inför sommaren, så tänker jag att ju tidigare man kan ge sig av, desto bättre. Det är ju många stora reseströmmar i juli och augusti. Och den som nu sitter och funderar på ska åka den här veckan eller nästa eller över midsommar, då är det faktiskt bara att packa väskan och ge sig av på en gång, tycker jag. För då får man en lite lugnare resa, man får bättre priser och det blir mindre trängsel på tåget.
Mm.
Sen tycker jag också att man ska, kanske det viktigaste rådet inför en tågluff just är att man ska ta det lugnt och inte stressa. Så när man har väl kommit iväg, då kan man ta väldigt god tid på sig. Stanna på lite små ställen, inte planera för mycket i förväg, men också vara lite beredd på att ibland får man vänta, och då kan man göra en liten utflykt till den staden där man har kommit. Så det gamla tipset om att ta med sig en bok och en kortlek och ett gott sällskap, det gäller i allra högsta grad, tycker jag.
Undvika Danmark har du tipsat om också.
Ja, Danmark är ju lite av en flaskhals mellan Sverige och kontinenten. När vi vill resa i Europa ner till bad eller sol eller storstad, så ska ju alla resa genom Danmark. Så det man kan tänka på är att man försöker boka i alla fall de biljetterna först, att man kommer genom Danmark. Och sen så kan man vara lite friare efter det, för kommer man väl till Hamburg, då går rälsen åt alla håll i hela Europa. Och då kan man vara lite mer spontan, men det är just den här sträckan genom Danmark som är lite mer fullbokad, såklart. Det handlar om geografi. Sen kan man ju också ta en färja. Det går ju ett antal färjor också från Sverige till Tyskland och Danmark. Och sen påbörja sin tågluff efter det.
Mm. Välkommen också Per J. Andersson, journalist och på resemagasinet Vagabond. Du är med i studion.
Ja.
Vill du komma lite närmare micken så hör vi dig lite bättre också. Har du några tips på, till alla som är ute i sista minuten nu inför sommaren och kanske ändå är lite sugna på att ge sig ut med tåg?
Tågbiljetter fungerar ju som flygbiljetter, alltså att det är dynamisk prissättning. Så bokar du tidigt så blir det billigt och bokar du sent blir det dyrt.
Är det alltid så?
I princip alltid. Ungdomar och pensionärer har ju sista minuten i Sverige till exempel. Men inte, ja, man får nog räkna med att det ofta är dyrt om man bokar sent. Men generalknepet har vi ju varit inne på, det är att köpa ett Interrail-kort. Därför att det är ju ett fast pris, oavsett om du köper det dagen innan du ska iväg eller ett år innan. Så att det är ju, så köper du ett Interrail-kort så har du ju så att säga biljetten klar och den går inte upp i pris alls.
Nej, vi ska återkomma till det här med Interrail-kort och vad det innebär egentligen. Men det här med att man ska vara ute i så god tid. Jag tänker att bilden av tågluff är att det är ett väldigt spontant sätt att resa. Man tar dagen som den kommer, så stoppar man i sig någon baguette, väntar på nästa äventyr och ser vad som dyker upp då. Är det bara en gammal klyscha eller kan man fortfarande tågluffa på det sättet?
Man kan fortfarande tågluffa på det sättet eftersom Europas alla regionaltåg så behöver du inte ha någon sittplatsbiljett på. Det är bara att hoppa på. Har du inte Interrail-kort så är det bara att hoppa på. Och dessutom kan du hoppa på snabbtågen i Tyskland. Behöver du inte heller ha någon sittplats. Alltså deras motsvarighet till våra SJ:s X2000 så kan du hoppa på. Du kan boka och det kan vara bekvämt att boka men du måste inte. Och många tyskar utnyttjar det där som liksom man hoppar på, är det till och med fullt i vagnen, och sätter de sig i restaurangvagnen med en kaffe och en dator och så sitter de där i 3 timmar. Så är det vanligt att se.
Och prismässigt blir det mycket dyrare om man ska vara så där härligt spontan?
Nej, då slipper du ju, om du hoppar över sittplatsbiljetterna, då har du bara kostnaden för Interrail-kortet. Så det blir ju tvärtom, det blir ju billigare faktiskt.
Och kaffet kanske?
Kaffet eventuellt då.
Anna, du har ju rest en del med Interrail-kort, du också. Mm. När tycker du att det är en bra affär att köpa Interrail?
Jag tycker det är en bra affär om man tänker sig att man har ganska lång tid på sig och egentligen inte har planerat sin resa så mycket. Om man tänker sig att när vi tänker på Interrail-kort så tänker vi på den här klassiska enmånadsbiljetten. Och om du tänker att du ska resa, ja, kanske börja med Tyskland och sen sväng till Frankrike och sen så tar man sig neråt. Och har ganska lång tid på sig. Egentligen inga bekymmer att stanna om man hittar något mysigt, och inte rail perfekt. Om man däremot har liksom ett fast mål, låt säga att man ska till Spanien, man ska bada där en vecka eller en och en halv vecka och sen ska ta sig fram och tillbaka, då är det bättre att boka vanliga tågbiljetter.
Håller du med Per?
Ja, det, i princip kan vi säga det. Men det är lite olika, man får titta. För att du är ute i god tid så kan du få billiga tågbiljetter. Jag har till exempel åkt hela vägen Stockholm-Paris för ungefär 1200 kronor. Bokade 3 månader innan. Då är det ju 2 olika tågbolag inblandade. Det var SJ och Deutsche Bahn och 3 olika tåg. Men så det är lite olika. För det finns ju, som man var inne på, det finns ju tågluffarkort idag från 4 dagar upp till 3 månader. Och de här 4 dagars och 5 dagars och så vidare, de här korta kan du ju då sprida ut. Så de gäller inom en månad, du har 4 resdagar inom en månad. Så att om du då tajmar in dina resdagar så kan ibland Interrail matcha då en vanlig färdbiljett.
Där får man prova sig fram.
Man får kolla runt lite helt enkelt och jämföra.
Mm. Många tycker att det är krångligt med tågbokningar, både med och utan Interrail. Vad säger du Per? Är den bilden rättvis?
Ja, men det är krångligt eftersom vi har blivit vana vid hur det fungerar inom flyget. Och inom flyget är ju ett mönster som tåget borde härma. Man kan ju boka en flygbiljett i sin mobil var som helst i världen. För det är ett hopkopplat globalt bokningssystem helt enkelt. Så där ser det inte alls ut genom, utan det är ju som att flera tågbolag konkurrerar med varandra. Man släpper inte in oberoende resebyråer att få del av all information i sina bokningssystem. Så man håller på och krånglar med det där. Så det är lite bökigt. Man kan väl säga så här, man kan ju vända sig till en online-resebyrå. Man får oftast inte de bästa priserna då, utan de bästa priserna det får man om man bokar på de olika tågbolagens egna sajter. Då är man garanterad att få de bästa priserna.
Och om jag tar hjälp av en resebyrå, hur mycket stiger priset då? Skulle du säga?
Ja, det är lite olika. Nu finns det faktiskt några europeiska som brittiska Rail Europe och Trainline och nederländska Happy Rail. Jag kollade just innan sändning här nu och som hade exakt samma priser som till exempel Deutsche Bahn. Så att där, medan många svenskar inte är lika bra på det där. Sen kan man ju anlita en sån här, alltså en, vad kan man kalla det för, en manuell resebyrå där du ringer eller går in och så hjälper de dig att boka. Och de kan nog hitta de bästa priserna åt dig. Då går de också direkt till tågbolagen. Men så tar de en bokningsavgift förstås. Men det finns försvinnande få resebyråer i Sverige som är bra på det här, tyvärr. Och det är jättemärkligt eftersom det finns en stor efterfrågan. Så det tycker jag är enormt konstigt att inte fler resebyråer hakar på. Utan det är liksom flyg och hyrbil och kryssningar och hotell. Det är liksom som att tåg inte existerar i den resebyråvärlden.
Nej. Vi har också med oss Dan Olofsson, affärschef på SJ och tågluffare på fritiden. Hallå Dan.
Hallå.
Du är med på en länk från Spanien idag.
Ja, men det stämmer.
Hur tog du dig dit?
Jag är ute och reser lite. Jag har faktiskt en kombination av tåg och flyg på min resa. Och det är också, kan också vara ett sätt om man vill testa, börja prova på det här med att åka tåg, att dela upp resan lite. Nu, jag är ju van att åka tåg och brukar tågluffa varje år. Och jag håller med Anna och Per här om att det finns ju mycket, alltså, utmaningar. Och jag tror att en grej också som man ska tänka på om man ska försöka liksom hitta, det är ju att inte åka till samma ställe som alla andra åker. För att åker man i högsäsong när alla åker och åker man till samma ställen, ja, då blir det ju dyrare. Och det är ju inte bara tågresan, utan hotellen och maten kommer också vara dyrare. Så det är väl liksom det här tredje knepet, att försöka tänka lite utanför de här mest upptrampade stigarna i Europa.
Per nickar intensivt i studion. Ja, Anna hummar i bakgrunden.
Ja, det är en av mina käpphästar, att inte åka till de mest exploaterade, alltså inte bocka av de här ställena som man har sett på Instagram eller hört alla andra prata om, utan åka till något annat, kanske något liknande ställe. Skippa Barcelona, Venedig och Rom kanske.
Ja. Dan Olofsson, varför är det fortfarande så här bökigt att boka tågresor mellan olika länder?
Jag tror man behöver också förstå att tåg är väldigt mycket en nationell angelägenhet för länderna. Och sen med piska från EU, men också hur det har utvecklats resandet, att man faktiskt liksom på ett annat sätt accepterar att resa lite längre med tåg, så kommer det mer och mer. Men de allra flesta resenärerna reser ju i sitt närområde när man reser med tåg. Och det betyder att alla länder har nationella bokningssystem. De hänger inte ihop. Medan flyget är ju skapat för att man ska kunna resa mellan länderna. Men sakta men säkert så anpassar sig länderna efter den nya europeiska modellen. Alltså där finns en mall för hur en tågbiljett ska byggas upp så att man kan koppla ihop länderna. Och det tar lite tid och det krävs ganska stora IT-investeringar för att få de här systemen att prata med varandra.
Men det, vad blir, är vi väntar på konkret? Alltså, vem är det som ska fixa det här?
Ja, det är ju tågbolagen som behöver koppla upp sig mot varandra. Alltså så att man kan boka varandras biljetter och kan boka en biljett och genom flera länder.
Per J. Andersson, det här har ju talats om i år efter år efter år.
Mm.
Vem eller vad väntar vi på, skulle du säga?
Jag tror att vi väntar på politiska krav. Och som tur är så har ju EU engagerat sig i det här, och kommissionen, EU-kommissionen, kom med ett väldigt bra förslag i våras om, som heter ungefär en resa, en biljett, som skulle kunna innebära att du åker mellan 2-3 länder, 2-3 olika tågbolag inblandade, och det är samma som i flyget, att då blir du försenad så tar de ansvar för att du får hotell eller blir inbokat på nästa avgång helt enkelt.
För så är det inte idag.
Så är det inte idag. Det är så inom länderna. Om man, i alla fall, många tågbolag har ju ansvar om man åker med flera olika sträckor med deras och, tåg och missar en anslutning, så har de ett ansvar. Men inte mellan länder och tågbolag, självklart i alla fall. Tyvärr så är det inte här klubbat än. Jag pratade med en EU-parlamentariker igår och han sa förhoppningsvis i höst, inte före sommaren. Så vi får se.
När tror du att det blir verklighet då? Kommer vi se, alltså, jag tänker att vi sitter år efter år och säger ungefär samma sak. När tror du att vi kommer kunna boka en internationell tågresa lika enkelt som vi bokar flygbiljetter?
Om parlamentet i Bryssel klubbar det här i höst, och det är inte heller säkert, för det finns motståndare, för många tågbolag tycker ju att det här kommer fördyra för dem. Det kommer att fördyra för dem, så det, alla är inte för det här. Jag skulle säga att alla resenärer är för det. Alla tågbolag är inte för det. Så ja, förhoppningsvis, om de klubbar i höst, så ja, vi kan väl bara hoppas 2030 eller något sånt där kanske.
Men 2030, det, vi säger det.
Ja, vi hoppas på det.
Dan Olofsson, SJ. Här i Sverige så klagar många på höga priser. Tidigare i år så uppmärksammades det att man i vissa fall kan spara 100 lappar och ibland mer än så på att dela upp sin resa i etapper. Varför kan det bli billigare?
Egentligen är det ju precis den effekten som vi pratade om tidigare. Alltså att precis som på flyg eller hotell så prissätts resorna dynamiskt. Egentligen i hela Europa. Och då en väldigt populär sträcka kan ju då tendera att slå ut. Så att du skulle kunna liksom boka 2 kortare sträckor och få ett billigare pris utifrån hur det här ser ut. Sen tror jag inte man ska överdriva. Det går att hitta sådana fall. Men jag tror inte att det är där man hittar de stora pengarna när man vill få en billigare tågsemester, utan det handlar mycket mer om var man åker och vilken grundbiljett man reser på.
Jag sparade själv 1000 kronor i vintras när jag bokade.
Ja, men det är bra. Ja. Det är inte dåligt.
Så det finns lite pengar.
Ja, och jag tänker att alltså, beroende lite på hur om så kring sig man är, så kan man naturligtvis liksom, titta på de möjligheterna. Och det kan ju också ibland löna sig att resa en annan väg. Alltså att de stora städerna och de stora liksom, strömmarna, där tenderar ju priserna att gå upp. Och kan man resa liksom en annan väg, så kan man få det billigare ibland. Och som Per var inne på, väljer man istället att resa till exempel med ett regionaltåg, så blir det ju ofta ett helt annat pris för samma sträcka.
När det här uppmärksammades så sa ju SJs presskommunikatör att man inte utesluter att ta till åtgärder om fler börjar boka så. Varför är det här ett problem att folk bokar etapper?
Det är väl att man ska, framförallt att man ska kunna lita på att man får det pris som man ska få, så att säga. Det här blir ju lite grann en effekt av, det är precis som att man tidigare kanske har kunnat hitta en billigare första klassbiljett än en andra klassbiljett, utifrån att det har varit högre tryck på andra klassen på första klass. Så det blir lite en effekt av att när många bokar, så de här biljettsystemen fungerar ju så att då ökas priset, och man ser att det här verkar vara populärt.
Men är det ett problem att era resenärer bokar de billigaste biljetterna de kan hitta?
Nej, alls inte. Utan det handlar väl snarare om att man ska känna sig trygg att man får den rätt pris från början, så att säga, att man inte behöver trixa för att få rätt pris.
Mm. Anna W. Torbjörnsson, priserna på tågbiljetter. Ja. Vad är din uppfattning? Är det dyrt att åka i Sverige om man jämför med andra europeiska länder?
Ja, men det är väl lite samma som i alla länder, att det handlar om, alltså jag skulle säga att hela nyckeln till att resa billigare med tåg är flexibilitet, och det handlar ju dels om tid på dygnet. Åker man en tidig morgon mitt i veckan till exempel, istället för fredag klockan 5 när alla vill ge sig av, då får man en billigare biljett. Väljer man säsong och inte åka högsäsong, juli, augusti typiskt, eller runt jul, då får man också en billigare biljett. Och som vi har varit inne på, både Dan och Per, att inte dit alla reser.
Mm. Nu ska jag prova en annan sak här med er. Ja. Jag låter både dig, Anna, och Per svara här. Om man nu har en massa pengar, man har jättemycket pengar, men man vill resa bekvämt, man kanske också vill ta sig fram väldigt fort, vad har ni för medskick då?
Oj, bra fråga. Ja, man kan ju till exempel, till skillnad från på flyget, så är första klass inte så mycket dyrare än andra klass. På flyget är det ju gigantiskt mycket mer. Det kostar ju förmögenhet. Det gör det inte på tåg. Om man kan köpa ett första klass interrailkort, då reser man ju väldigt bekvämt. Så det är väl ett tips. Sen ett annat tips är då, det finns ju många sådana där liksom lyxchartertågresor runt om i världen, bland annat i Spanien och ja, Italien och Frankrike. De kostar jättemycket. Det kan handla om 100 000 per vecka. Men då finns det ju då, kan man säga då, liksom en liten lyxlight. Och då skulle jag säga att ta sig med Bernina Express eller Glaciär Expressen i Schweiz. Och där gäller interrailkortet, och så kostar det bara några 100 lappar extra för att få en lite lyxigare plats där du kan beställa mat och vin och sådär vid din plats.
Mm.
Anna, det är lite billig lyx helt enkelt.
Mm. Anna, vad skulle du göra för alla pengar?
Men jag skulle gärna ta det här chartertåget också, men sen något som jag tycker är väldigt bekvämt, men som är kanske lite ett snäpp ner lyxighet, är att boka en egen sovkupé med dubbelsäng och ta nattåget genom Tyskland ner till Österrike. Man kan få kliva på i Hamburg, och då får man också lite bubbel i sin kupé. Det finns flera olika varianter på detta, men det finns också med dubbelsäng och eget badrum. Väldigt, väldigt bekvämt sätt att komma ner. Sover man ganska bra också hela vägen.
Ja, vi ska börja avrunda här, men jag tänker att ni ska få dela med er av era bästa tågresor. Vi börjar med dig, Anna. Bästa landet att åka tåg i? Vad säger du där?
Italien tycker jag är bästa landet att åka tåg i. Där finns ett väldigt väl förgrenat tågnätverk och det finns både snabba, supersnabba tåg, men det finns också de här långsamma mjölktågen som tar dig till stationer där en farbror kliver av och det bara är liksom en njutning att resa för att se ut genom fönstret.
Per, har du någon favoritrutt med tåg?
Jag tänkte också säga Italien, men det vore ju tråkigt, så att jag drar väl till med Wales. Kusttågen längs Cambrian Coast i Wales, där man åker tätt in till stränderna med såna här gräsbevuxna sanddyner och pubbar och Tudorhus och bed and breakfast. Billigt att åka tåg där och väldigt trevligt. Och ingen sittplats behövs, det är bara hoppa på.
Dan, bästa resan inrikes enligt dig?
Jag tänkte just säga det, att man behöver ju inte ge sig ut så långt, utan man kan resa inrikes och man kan resa i Norden där det finns väldigt mycket bekväma tåg och mycket att se. Och då skulle jag säga att ge sig upp i vårt avlånga land och resa upp mot Abisko och över till Narvik, det är en fantastisk resa. Och där kan man också lyxa till det lite genom att boka en egen sovvagnskupé och sådär. Där finns det också något för alla plånböcker.
Tack för att ni var med. Dan Olofsson, SJ, Anna W. Torbjörnsson, författare, och Per J. Andersson, resejournalist. Vi ska snart prata om man kan skriva äktenskapsförord i efterhand. Det svarar vi på när vi tar tag i lyssnarnas frågor om juridik om en liten stund. Men nu ska det handla om något helt annat.
Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål!
Det är fotboll!
Ja, det är ju fotboll. Och där hörde vi hur svenska landslaget, herrarnas landslag, tog sig till VM i sista sekund. Många nöjer sig nog med att hålla tummarna under matcherna. Andra satsar pengar under herrarnas fotbolls-VM. Det är världens mest sedda idrottsevenemang som omsätter mest pengar på den globala bettingmarknaden. Och vi säger hej till VM-följaren Filip Kristoffersson.
Hej, hej.
Du kallar dig själv ofrivillig fotbollstittare. Vad betyder det?
Det betyder nog att jag inte är så himla intresserad av fotboll. Men många av mina kompisar är det. Och för att kunna umgås med dem ibland så kan det vara att man kollar på en fotbollsmatch. Och ja, jag blir kanske lite avundsjuk på att de känner så mycket när de kollar på matcherna. Om de hejar på ett lag då. Så då kan jag känna också en hel del om jag spelar om pengar på något av lagen eller så.
För du satsar också pengar på fotboll. Hur ser ditt spelande ut?
Ja, jag spelar inte så mycket på fotboll ändå, för att jag kollar inte på så många matcher trots allt. Men på de stora mästerskapen så spelar jag väl på de matcherna jag kollar på oftast, för att göra det mer spännande.
Hur skiljer det sig att betta på VM jämfört med en vanlig fotbollsmatch?
Det är väl nog inte jättestor skillnad just för mig, eftersom jag inte hejar så mycket på något lag då, förutom kanske svenska landslaget. Men det är väl en koncentrerad tid i alla fall av tittande, att det ändå pågår bara var fjärde år, och då känns det som att man kan unna sig lite grann att ändå spela då och sen inte spela lika mycket resten av tiden.
Vi har också med oss Jens Littorin, sportjournalist på Dagens Nyheter, på länk från Göteborg. Hej!
Hallå där!
Hur påverkar bettingen fotbolls-VM skulle du säga?
Jag skulle nog vilja vända på det och säga att fotbolls-VM påverkar bettingen i väldigt hög utsträckning. Alltså vid stora mästerskap så ökar spelandet. Den svenska spelmarknaden brukar öka med ungefär 5-10% under VM, och det beror ju på att spelbolagen vet att många följer VM på TV och att man då kan även öka utbudet på de spelobjekt som finns. Alltså numera handlar ju vadslagningen inte bara om vem som ska vinna matchen, utan man kan ju slå vad om till exempel hur många hörner det ska bli i en match eller vilken spelare som ska göra första målet.
Men har det här någon påverkan på själva VM eller själva fotbollsvärlden?
I förlängningen så ger ju inkomster till till fotbollslagen som ofta har spelbolagen som sponsorer. Det är väl en påverkan som man kan se. Men på själva spelet, kan jag inte, om man inte då kommer in på frågor som matchfixning och sånt där, så har det väl ingen större påverkan.
Vi ska återkomma till det här med matchfixning lite senare, men att spelandet ökar, finns det någon diskussion inom fotbollsvärlden att minska beroendet av spelpengar?
Ja, det gör det ju. Man kan till exempel titta på Premier League då i England, där man från och med nästa säsong så kommer man förbjuda att ha sponsorer i form av spelbolag på framsidan av sina matchtröjor. Och det här kommer ju då innebära att många av lagen då får söka sig till andra sponsorer som håller på med annan verksamhet. Så att det här har ju kommit fram då genom att beslutet har fattats i samklang mellan Premier League och den brittiska regeringen, för att man ser en risk i att utsätta folk för mycket spelreklam, att det ökar spelandet och problemspelandet i samhället.
Du nämnde tidigare matchfixning och skrivit böcker om det också. Hur hänger det fenomenet ihop med betting?
Ja, alltså den mesta av matchfixningen är ju speldriven då. Den drivs ju av att genom att spela på matcher som är uppgjorda, att man kan tjäna pengar på det. Så att det finns ett väldigt intimt förhållande, skulle man kunna säga. Och matchfixning är ofta en del av den organiserade brottslighetens verksamhet, och det är ett väldigt allvarligt problem och ibland underskattat problem för idrotten.
Ja, Filip, du som spelar en del på fotboll, hur mycket tänker man på sånt här, matchfixning och...
Alltså matchfixning tänker jag väl kanske inte alls på, inte i de stora matcherna i alla fall, men...
Hur mycket handlar spelandet om pengar för din del?
Nej, men nästan inte alls, tror jag skulle säga. Eller jag spelar väl mest bara för att det ska bli mer spännande. Men sen måste pengarna vara en del kanske av det för att det ska kunna bli mer spännande. Alltså man måste kunna förlora och vinna något, helt enkelt.
Det är inte bara matchresultat som man kan betta på, som Jens var inne på. Det finns en hel del andra, mer eller mindre märkliga saker också. Är det något särskilt som du har satsat på någon gång?
Jag brukar ändå försöka hålla mig till Svenska Spel, och de har kanske inte de mest avancerade typen av bett som man kan lägga. Men antal hörner, som Jens var inne på, kan ju vara ganska kul. Eller jag tycker inte att hörner är så kul, men då kan man ju hoppas på att det blir många hörner. Eller att man spelar på att det ena laget ska vinna första halvlek och det andra laget andra halvlek, så kan man heja på båda lagen.
Jens, vilka är det som satsar pengar på fotboll egentligen?
Ja, det är nog de flesta, skulle jag säga. Kanske att det finns en övervägande del av den manliga befolkningen här som gillar att spela.
När det gäller unga och gamla, ser man någon skillnad där?
Ja, alltså det finns ju en trend nu som man kan se att, i alla fall enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror, den tydligaste ökningen där finns i åldersgruppen då, män bland 18-29 år. Där har man ju också upptäckt att en stor andel av de här personerna har problem med spelandet, spelproblem.
Du har sagt tidigare att det är svårt att överlista spelbolagen. Vad menar du med det?
Om man säger så här, att det finns så många spelbolag i världen, det beror ju på att det är en bra business. I långa loppet så är det knappt någon spelare som vinner mot spelbolagen, och det beror ju på att deras verksamhet är ju byggd så att spelbolaget alltid har en matematisk fördel gentemot den som slår vad. Det finns ju naturligtvis skickliga spelare som är god kunskap och som ibland har så kallad insiderinformation om vad som pågår i lagen då. Men i långa loppet så är det alltid spelbolagen som är vinnarna.
Mm. Jag ska säga välkommen också till Adam Kirstein Reutersvärd från föreningen Spelfriheten som hjälper spelberoende och anhöriga. Går att överlista spelbolagen, tycker du?
Tack för det första. Och sen, jag är ju själv spelberoende men varit spelfri i många år nu. Jag tror att jag ganska snabbt när jag började spela så kände jag väl att jag har nog en uppsida mot spelbolagen. Att jag liksom, jag har listat ut systemet. Det är väl en av de grejerna som kan tyda på att du inte ser på det på så sunt sätt.
Samtidigt är det ju många som kan spela på ett rimligt sätt. Mm. Hur ska man göra den gränsdragningen? Eller hur ska man komma till rätta med att det finns folk som har problem och för vissa så är det bara en rolig grej?
Absolut, det är jätteviktigt att vara tydlig med att för de allra flesta så är det ju en fantastiskt rolig grej, hela fotbolls-VM-inpackningen. Men sen ändå också vara tydlig med att för vissa kan det vara ett rent helvete. Och jag tror, kan allmänheten vara lite bättre på att se till exempel avvikande signaler, vad kan tyda på någonting som inte är så sunt, så kan det hjälpa väldigt mycket. Om man har någon i sin närhet som till exempel blir orimligt arg, ledsen eller glad vid några incidenter under en fotbollsmatch, så kan ju det tyda på någonting. Alltså, nu pratar vi inte om man gör just ett mål liksom, utan om det är x antal hörner eller sådana saker. Plus om det är någon som tittar mer i telefonen än på faktiskt själva matchen, så kan det också vara någonting som man bör ändå lägga märke till. Jag vet till exempel, jag lånar ju pengar höger till vänster och det var ofta strul med bankkort och swish och såna här grejer liksom. Att avvikande beteenden runt en större sån här idrottsevenemang kan tyda på att någonting har spårat ur.
Mm. Märker du att det är fler som söker hjälp hos er just under såna här större mästerskap som VM nu?
Ja, alltså tittar vi på idrottsevenemang i allmänhet så brukar vårt hjälpsökande börja ett par veckor innan turneringen och sen höjs det avsevärt under turneringens gång. Vi brukar ofta se runt 20% ökning, alltså i antal samtal och chattmeddelanden och sådär under själva turneringens gång.
Och vad är det folk säger eller skriver till er?
Alltså nu, de som har hört av sig innan fotbolls-VM har dragit igång, då är det ju anhöriga som är väldigt oroliga och berättar, ja, min partner eller min son eller min dotter berättar om att nu börjar de prata om VM-tipset på jobbet. Det är ingen som vet att min son, dotter, partner är spelberoende på arbetsplatsen. Det kan vara spelare som har varit spelfria en längre period som hör av sig och säger, jag vet innerst inne att jag inte kan hantera sportbetting, men nu den senaste tiden i takt med både spelreklam och liksom att många pratar om fotbolls-VM, så tänker jag tillbaka på förra fotbolls-VM och då vann jag en jättesumma.
En snackis nu i år, det har varit tidsskillnaden mellan Sverige och Nordamerika där VM spelas. Hur påverkar det här spelandet, tror du?
Det är ju, kommer säkert ha en viss typ av påverkan. För dels så har vi ju men att matcherna är mitt i natten svensk tid. Och sen på en rad olika ställen runt om i Sverige så har det ju också blivit förlängda alkoholtillstånd. Så att många utav personer som kanske då är en sårbar grupp som har haft problem med spel tidigare eller så, med kunna dricka så där tidigt på morgonen samtidigt som det är väldigt många personer som livebettar när de kollar. Så jag tror att kombinationen mitt i natten, lite alkohol och grupptryck och sen att det är så lätt att livebetta, det är inte helt lyckligt alla gånger.
Filip, vad tror du? Kommer du påverkas av tidsskillnaden? Spela mer?
Nej, tvärtom tror jag. Jag kommer kolla på färre matcher och jag spelar inte på matcherna som jag inte kollar på. Det tycker inte jag är så kul, eller liksom det ger mig ingenting då. Så jag kommer nog kolla på lite färre matcher och därför spela kanske lite mindre. Eller på lite färre matcher i alla fall.
Jens, sportjournalist som du är. Om man nu inte vill gynna spelbolagen men ändå höja spänningen under de här matcherna, har du något tips där?
Ja, då får jag väl nämna ett tips som jag själv brukar vara med i inför stora mästerskap. Det är faktiskt OS-medaljören, guldmedaljören Stefan Holm och hans kompis Niklas Sjöstrand som har dragit igång någonting som heter Mästerskapstipset. Och det, där gör man inga insatser utan där tävlar man egentligen bara om äran. Det brukar vara ett symboliskt första pris och så kan man samtidigt då skänka pengar till välgörande ändamål. Det kan vara som sagt vara ett alternativ.
Tack så mycket Jens Littorin, sportjournalist på Dagens Nyheter, och tack också till Filip Kristoffersson, VM-följare, och Adam Kirstein Reutersvärd från föreningen Spelfriheten.
Tack.
Tack.
Och om du som lyssnar är orolig för ditt eller någon annans spelande så finns det hjälp att få från flera håll, till exempel stödlinjen.se eller via en vårdcentral. Nu så, hej och välkommen Tove Lindgren.
Hej.
Jurist med inriktning på civilrätt.
Ja.
Du är här för att svara på lyssnarfrågor om allt ifrån äktenskapsförord till skilsmässor och testamenten. Tiden har runnit iväg så att vi hinner inte jättemycket idag, men vi ser hur mycket vi hinner med. Första frågan kommer från Mikael. Hej, jag skilde mig för något år sedan. Vi kom då överens om att hon skulle få ha kvar sina saker i huset som vi delade under äktenskapet och som jag nu är ensam ägare till. Enligt ett skriftligt avtal får hon ha kvar sakerna till början av sommaren, men hon verkar nu inte vilja hämta dem utan vill vänta till höst. Något som jag inte vill. Ett helt sovrum är nu upptaget med hennes saker. Vad kan jag göra? Kan jag börja ta ut hyra? Tove, vad kan Mikael göra?
Ja, hon har inte rätt att ha kvar sina saker där. Men det verkar han ha förstått, för den liksom rätten, den bygger på att de har kommit överens om det och nu har den överenskommelsen tagit slut. Det betyder däremot inte att hon liksom förlorar äganderätten till sakerna. Så det betyder att han kan inte slänga dem, han kan inte sälja dem eller sådär.
Det är så, fortfarande hennes saker fast de står hemma hos honom.
Det är fortfarande hennes saker. Och då är det så att jag skulle säga nummer ett som jag skulle göra väldigt praktiskt, det är att liksom upprätta någon slags förteckning över vad som finns där och sen kommunicera med henne väldigt tydligt. Det är inte säkert att det här med att magasinera sakerna är en jättebra idé, för att det kommer ju fortfarande vara så att det här magasinet som han då kommer överens med, de kommer vilja ha pengar för det, och det är han som ingår det i avtalet, så det är han som kommer behöva betala, och då måste han liksom sen föra en process mot henne för att få ersättning för det och så. Om jag var Mikael så skulle jag höra av mig till Kronofogden. Det finns något som heter, jag tror det heter särskild handräckning, där Kronofogden hjälper till att få bort saker från människors egendom. Ofta kan det handla mer om liksom, någon har parkerat en bil på ens mark och man vet inte vem den tillhör och sådär, eller bosättningar och sånt där, då ser man det här. Men det här skulle kunna vara en sån situation. Här beror det också på, det är lite otydligt för mig liksom var i separationsprocessen de befinner sig. Men om det är så att liksom, det här är inte mitt i bodelningsförfarande eller så, utan allting är klart och att sakerna bara har varit där hemma.
Jag tolkar det som det, för han skriver ju att han äger huset nu och att ja, hon har fått tillstånd att ha kvar.
Just det.
Några grejer.
Enligt en överenskommelse de emellan. Så tolkar jag det också. Men då skulle jag höra av mig till Kronofogden. Det tror jag är liksom ett billigare alternativ i alla fall.
Men inte helt gratis?
Nej, det är det inte. Det är väl en ansökningsavgift på 300-400 spänn eller något sånt där. Men det går också att kräva av henne sen i efterhand. Så att det svåra här är ju just att de inte har reglerat vad som händer om hon inte hämtar sakerna. Och då ska man veta att ja, men då funkar det inte så. Det är inte så att man därmed liksom kan slänga ut dem på gatan eller något sånt där, utan någon slags liksom vårdplikt finns det ändå, men inte jättestor. Så att för att praktiskt lösa det här så skulle jag kommunicera tydligt med henne och tala om då, om du inte har hört av dig inom en vecka, då kommer jag höra om ett Kronofogden och så vidare. Och liksom anteckna vad som finns där och sen bolla det här med Kronofogden.
Men vilket ansvar har man för någon annans tillhörigheter? Vad händer om någon ber mig att förvara deras cykel till exempel?
Det beror på avtalet. Och här är ju problemet att om det är en polare liksom, då är det inte alldeles säkert vad man har avtalat om. Så att det kommer vara jätte liksom kontextberoende. Så det är klart att man ställer högre krav på om du ska förvara min guldtacka i en månad än om du ska förvara liksom lite kuddar eller du vet, något sånt där som jag har. Så det kommer bero på avtalet, men det finns en vårdplikt som det heter då på juridiska. Så man kan inte bara liksom skita i sakerna, utan det måste vara någon slags adekvat förvaring. Och sen kommer det ju bero på också vad ersättningen är och och sådär. Så lite olika saker.
Så man ska vara lite aktsam innan man börjar agera för råd åt vänner och bekanta?
Det ska man vara.
Tove, tiden har rusat iväg idag. Vi hinner tyvärr inte mer än så just nu. Men de frågor vi inte hann med idag, de kommer du besvara när du är tillbaka om 2 veckor.
Jajamän.
Den 24 juni blir det. Och till nästa vecka vill vi ha frågor som gäller konsumenträtt. Planboken @sverigesradio.se. Det är adressen hit. Tekniker Matilda Eriksson, reporter Anna Berg, producerade gjorde Lisa Nord. Jag heter Linda Akten. Vi hörs.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.